Takk, Herre. Herre, vi synes det godt å stå foran deg og tilbe deg og prise deg og tenke på hvor stor du og gi deg all oppmerksomhet en stund. Når vi gjør det, så merker vi hvordan det godt for oss. For du fantastisk. Du vakker. Du trygg, sterk, og du elsker oss. Og du har bevist din kjærlighet ved å gi din sønn, far. Så høyt elsker du oss. Herre, lær oss å ta imot din kjærlighet hver dag, sånn at vi kan få kjenne igjen og igjen den gleden og friheten som ligger i det. I Jesu navn. Amen. Ja, vi må ha litt Guds ord fra Bibelen, sånn bibelundervisning også. Det blir jo litt kortere i dag, så ikke det noen føler noe uro her. Nå klokka halv, så om 20 minutter så tenker jeg vi skal runde av. Og jeg har lyst til å si noe om påska. Og dere vet at når Jesus startet med en ny påske, så hadde allerede påska vært feiret i 1476 år. Tenk på det. Så Jesus var vokst opp med påskefeiring. Og hva var det egentlig som var bakgrunnen for påskefeiringen? For det som når Jesus innstiftet da, eller når Jesus døde og sto opp igjen, så startet han en ny påske. Han på en måte oppfylte det bildet på påska som de hadde feiret i 1476 år, da Jesus gjorde det. I dag så jo det som startet påska, det skjedde, hvis vi går tilbake nå, så har det skjedd det for 3469 år siden. Yay! Og det da vi tilbake i liksom i pyramidealderen nærmest. Og da skjedde det noe som har forandret verden. La oss se på det i 2. Mosebok kapittel 12. Eller jeg kan i hvert fall se på det, så kan dere høre. Og dere kjenner, mange av dere kjenner historien, men det godt å friske opp litt. Herren sa til Moses og Aaron i Egypt, for dette var jo i Egypt, og Israels folket hadde nå vært i Egypt i 430 år, og de var blitt de siste årene, siste mange årene, hadde de vært mer og mer undertrykt. Så de hadde nå endt opp med å bli et slavefolk. Det startet egentlig bra i Egypt. De kom inn der og hadde det bra, men så ble de mer og mer undertrykt. Sånn at nå hadde de hadde en helt håpløs situasjon med store lidelser og undertrykkelse av egypterne. De ble brukt som slavarbeidere. Og de ba om hjelp til Herren, og Herren hørte de. Og i rette tid så sendte Gud Moses. Og Moses, han var jo ikke så veldig, han hadde ikke sånn kjempehøy selvtillit. Så han trengte en støttespiller, og da sa Gud, ok, du kan få Aaron, broren din, til støttespiller. Så de to ble et bra team. Brødrene, brothers. Og da står det følgende. Herren sa til Moses og Aaron i Egypt, denne måneden skal være nyttårsmånen deres. Altså de skulle ha nyttår fra dette tidspunktet. Det skal være den første måneden i året. Si til hele Israels menighet, på den tiende dagen i denne måneden skal hver husfar ta et lam, ett til hver husstand. Men hvis husstanden for liten til å spise opp et lam, skal husfaren og den nærmeste naboen ta ett sammen, alt etter hvor mange de er. Det skal ikke regne mer på hvert lam enn at alle blir mette. Lammet må være et årsgammelt værelam uten feil. Dere kan ta enten et lam eller et kje. Dere skal ta vare på det til den 14. dagen I denne måneden, og I skumringen skal hele forsamlingen av Israels menighet slakte det. I skumringen når sola går ned, ikke sant? Så skal de ta noe av blodet og stryke det på de to dørstolpene og på bjelken over døren I de husene hvor de spiser det. Så ute på dørkarmene så skulle de da smøre blodet fra lammet, noe av blodet. Kjøttet skal de spise samme natt. Det skal være stekt over ilden, og de skal spise det med usyret brød og bittre urter. Dere må ikke spise det rått eller kokt I vann. Nei, det skal være stekt over ilden med hode, føtter og innvoller. Dere må ikke la noe bli igjen til morgenen etter. Det noe igjen om morgenen, skal dere brenne det opp. Slik skal dere spise det med kjortelen bundet opp om livet. Altså det å ha kjortelen heisa den opp. Kjortel, det jo en sånn frakk. Den måtte de heise opp, snøre igjen beltet, sånn at de kunne være klar til å gå med en gang. Og så skulle de ha en stav nærmest I hånda, ja, sko på føttene, stav I hånda, så de kunne ikke ligge på sofaen og spise det her lammet. De måtte være klar til å gå rett ut med en gang. Så det var sånn matstasjon på en måte de laget seg. Der de startet med spisinga, og så gikk de rett ut etterpå, med alle klærne på og alt. Spis det I hast, altså spis det fort, ikke somle. Det påske for Herren. Denne natten skal jeg gå gjennom Egypt og slå ihjel alle førstefødte I landet, både mennesker og dyr, og jeg skal holde dom over alle gudene I Egypt. Jeg Herren. Så tida var kommet. Det hadde jo skjedd mange, mange ting før dette her, men nå var tida kommet til at Gud banka I bordet og sier, nå griper jeg inn. Nå dommen kommet. Nå tida inne for å vise egypterne hvem som Herren, og at de må slippe Israels folket ut. Så det var kommet til det at dommens dag kommet egentlig. Og så skulle da så står det. Men vers 13, men blodet skal være merke som viser hvilke hus dere I. Når jeg ser blodet vil jeg gå forbi. Ingen ødeleggende plage skal ramme dere når jeg slår Egypt. Siden skal denne dagen være en minnedag for dere. Dere skal feire den som en høytid for Herren. Dere skal feire I slekt etter slekt. Det skal være en evig ordning. Det skal være en evig ordning. Det jo litt interessant. Så hva var poenget? Jo, poenget at Gud har nå, han feller dommen over Egypt. Israelittene bor der. Og for at de ikke skal bli rammet av dommen, så har Gud gitt dem en løsning, nemlig dette blodet fra lammet, som skal da vise hvor de Sånn at når dødsengelen som går gjennom Egypt og tar livet og pusten ut av alle førstefødte, både mennesker og dyr, så går han forbi der blod. Og det det ordet påske betyr. Gå forbi. De ble frelst fra dommen. De ble reddet. Altså blodet av lammet redda de fra den dommen som falt over Egypt. Og dette feiret de år etter år, og det var den viktigste høytiden. Dette var det som på en måte markerte starten på det nye året for israelittene etter dette. Så når da, og dette holdt de fast ved, I da 1476 år, Det är fantastiskt alltså hur judarna har hållit fast på sina traditioner och hållit fast för skrifterna och den uppenbaringen av Gud gav dem genom det är det enaste folkeslaget vi känner så vitt jag vet som har klart det och bevara sin identitet genom tusentals av år. Så det ska de verkligen ha ära för. Och så kommer det till detta denna dagen då Jesus som heter skärtorsdag då Jesus startar påska och uppfyller på något sätt detta bilde av räddningen genom blodet. Han uppfyller det till sin egentliga upprinnelige mening. Nämligen att Gud skulle rädda mänskligheten från domen genom lammets blod. Och detta med lammets blod, det var ju något som döparen Johannes hade allerede, eller i alla fall detta med lammet, Guds lamm, var något som döparen Johannes allerede hade gjort klart för sina. De som hörte på han, han förkynte alltså om omvändelsen och så ser han Jesus och så säger han där är Guds lamm som bär världens synd. Och han gentog det efterpå en gång till. Där är Guds lamm. Så detta begreppet Guds lamm kommer härifrån. Detta är Guds lamm. Och hvis blod kunde frälse från dödsängeln, från domen. Och när Jesus då har detta påskemåltidet så säger han detta är den nya pakt i mitt blod. Så Jesus startar något han vet. Nå skall påskebudskapet från det gamla Egypt. Från när Israels folk blev fri från slaveriet. Det ska nå uppfyllas. Inte bara för Israel, men för hela världen. Alla folkeslag. Det är därför vi sitter här idag. Vi är sådana folkeslag som har fått komma in genom en öppen dörr på grund av det Jesus gjorde. Och så har vi fått skrifter som berättar oss så detaljerat vad som skedde. Ögonvittneskildringar, det är bara fantastiskt. Och vi blir så bortskämda vi som läser i Bibeln. Vi tänker att det är liksom helt naturligt det att du kan läsa 2000 år gamla skrifter och leva dig in i det och känna hur Guds närvaro kommer och du blir berörd och det är inte något självfölge, det är ju ett mirakel. Och alla vet att det är fantastiskt. Men det må göra intryck på oss. Tänk på när de står statsledare och så vidare. Så husker jag ju begravelsen till prinsesse Diana. Hvor den brittiske statsministern stod och läste upp från 1 Korinthierbrev 13 om kärleken. Alltså dessa texterna har förändrat världen. Detta budskap har förändrat världen. Det har förändrat människor. Det sätter vart enkelt individ på en plattform av identitetsskapande, rättningsgivande uppenbaring om vem vi är. Gud har skapat dig. Gud har en plan för livet ditt. Gud älskar dig. Han har gett dig sin son för att han ska få komma nær till dig. Du ska få leva samman med han. Gud har gitt deg verdi, ukrenkelighet. Kan det være noe bedre å bygge livet på? Og alle disse som kritiserer kristendommen vet jo ikke hva de prater om. Hva er alternativet? Det hjelper ikke å bare late som at menneskerettigheter en selvfølge, for det er det ikke. Det har aldri vært en selvfølge før Jesus kom. Detta är en frukt av vad Jesus gjorde. Det är det rationella grundlaget för att tro att människor verkligen har värde och likvärde, oavsett hur mycket pengar vi har eller hur mycket hur vi kommer ifrån eller vad slags familj vi har. Sånt som har delt människor upp i grupper alltid. Privilegierade och underprivilegierade. Detta är den vanliga måten människor lever samman på. Man ser ned på andra för att de är fattiga eller för att de har en annan hudfärge eller för att de kommer från de har ingen rike inflytelsesrike familjer i bak sig. Och så kommer Jesus och så skär han igenom allt det där. Och så skapar han en helt ny världen egentligen. Det börjar här. Och det har förändrat hela i alla fall den västliga världen. Nu är det ju en sån tragisk utvandring och utglidning där man på något sätt förkastar sina gamla rötter. Men vi ber till Gud att Gud ska ge oss en ny väckelse. Att man ska uppdaga igen. Men bevara mig väl om mycket sludder som blir sagt. Om vad evangeliet och vad Gud och kristendom går ut på. Det blir sagt så mycket fel. Senast i morges, Tone och jag spiste frukost, så är det någon som ska göra sig morsom på budskap i Bibeln. Så snackar för exempel Abraham som skulle offra Isak och så gör det Gud till ett monster som säger att man ska offra barn. Hallå? Det är nettopp det Gud sa att han inte skulle göra. Det var helt vanligt med barnoffring den gången. De offrade till Moloch och så vidare. Men Gud säger du ska inte göra något sånt. Det är avskyligt för mig att det håller på med sånt. Men han testade Abraham som hade fått en son på mirakulöst vis. För han visste hvis Abraham ska vara stark nog till att bli troens far för hela världen så må han vite och jag må vite. Men Gud visste det, men han må vite själv. Att relation till himmelen, till Gud i himmelen är det viktigaste i livet. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av all kraft och all förstånd. Hvis det inte är det viktigaste så är man sårbar och man kan inte lyckas för livet är en strid. Vi utsätts för angrepp och frestelser hela tiden. Och Jesus sa det själv. Hvis det att följa mig inte är det viktigaste i livet ditt så kan du inte lyckas. Du kan inte vara min disciple då. Det må vara viktigare än något annat. Bröder och systrar, far och mor, barn, barnebarn, rikdom eller välstånd eller pengar, vad som helst. Hvis Gud inte får vara nummer en, första bud i loven, du ska inte ha andra gudar än mig, så vill livet miste sin balans och man kommer till att krascha. Så tufft är livet. Och så tillbaka till evangelierna. De berättar detaljerna. Och i Markus, tänk på det, nästan halva Markus evangeliet handlar om den sista uka. Och det börjar med palmesöndag som vi har hört om idag och så kommer måndagen, han går in i templet och renser templet, kastar ut pengeväxlare och så vidare. Och så tisdagen, anbefaler jag dig att läsa den tisdagen när Jesus går in. För han och disciplinerna bodde hos Simon den spedalske i Betania som var utsida av Jerusalem. Så de gick ut av Jerusalem när sola gick ner, så overnattade de där. Och så gick de in om morgonen och så var de på tempelplatsen. Och där gick Jesus runt och underviste och diskuterade och snackade med fariserer, saddukerer, herodianere och flera andra grupper. Det var flera andra grupper. Jag kom inte på flera fortan. Och de hade motargumenter och de ville diskutera med honom och försöka sätta honom fast. Men Jesus, han avviste det inte, han snackade med dem. Och det var faktiskt de som blev satt fast. Och så kom de till så kommer de till onsdag och då börjar de disse överprästerna och fariserna och diskutera hur kan vi lägga en plan för att bli kvitt Jesus. Och då på ja, då är det Judas på den onsdagen. Judas går till prästen och säger jag kan hjälpa dig. Så ett eller annat har skett här med Judas. Kanske var det kvinnan med alabastkroken som fick bägare till att renna över. För att han syns att det var något grusomt slöseri att denna alabastkroken skulle brukas till att salve Jesus medan han satt. De satt samman där runt måltiden. Så han kritiserade de andra så att härlighet för ett slösing, en slösing med pengar. Det kostar många tusen kronor för en sån alabastkrukke med salve. Men Jesus sa nej, det är grejt. Inte plaga. Hon har gjort en god ting. Hon har salvat mig till begravelsen. Så Judas, han tålte inte det, så han gick till överprästerna och så sa han, "Hvis dere trenger hjälp till att fange Jesus, så är det grejt, jag ska hjälpa dere." Och så fick han disse skjebnesvangre 30 sølvpengene för jobben. Och uppfyllde därmed en profeti utan att veta det själv. Och så kommer vi till långfredag och det som skedde där, och så kommer vi till lördagen som det skedde nästan ingenting för då var det sabbat, då skulle de hålla sig i ro. Men kvinnorna, och det är något att märka sig här, hur aktiva kvinnorna är i sin sorg i förhåll till manfolka som bara sitter där. De är så knust att de orkar ingenting. Men kvinnorna, de förbereder salver och sånt och ska gå till grava och de går till grava tidigt på morgonen och det är klart det är då de får uppleva verkligen mirakel som har skett. Och så kommer de till manfolka efterpå och så berättar de nej det där det tror vi ingenting på det. Och tre gånger var det de hörte att Jesus var stått upp men de trodde det inte. Så till slut så kommer Jesus själv. Så säger han nå må dere skärpa dere. Här har dere fått höra från deras bästa vänner att de har upplevt nå och så säger de att de inte tror på det. Här är jag. Tror dere nå? Och så gick Jesus samman med disciplinerna i 40 dagar. Och de gick till Galilea, de gick upp på fjället, de spiste samman, de fick säkert ont i fötterna för de gick så mycket, fick små sten i skoen. Alltså många ting skedde underveis och så kom de tillbaka till Jerusalem igen och så på den 40:e dagen så ser de Jesus bli tagit upp till himlen. Och då är han det vi firar Kristi himmelfartsdag. Och så gick det 10 dagar till och så kom den helige ånd. Det firar vi pinsa. Så vi är nu akkurat i en periode idag så är det första dagen Jesus efter Jesus stod upp. Och så är det 40 dagar till Kristi himmelfartsdag. Och detta här firar vi i Norge. De flesta har inte peiling. Och vi kan gott bruka den anledningen till att fortelle vad är det egentligen som vi firar? Vad är det som sker här? Det är en nu ska jag runda av. Det är en som heter Warner Wallace som har skrivit en bok. Han har skrivit två böcker som är väldigt bra som anbefalas. Den ena heter Cold Case Christianity. Han är nämligen han har jobbat som 25 år i FBI som politietterforskare och varit specialist på såna efterforska drap. Och han var starkt kritisk till kristendom. Men han började att undersöka och han var ju väldigt erfaren efterforskare så han kunde studera bevis och lage en kan si en tidslinje om hva har skjedd, hvorfor, hva bevisene, hva øyevitneutsagnene og så videre. Og han ble altså helt overbevist om at evangeliet var sant. Og han ble en kristen. Og han skrev da denne boka Cold Case, altså for dette jo skjedd for 2000 år siden, så det Cold Case, når det cold kan du vel kanskje ikke få det. Og så hvordan han gikk igjennom og fant så mye dokumentasjon på kristendommens budskap, at han ble overbevist og tok imot og ble en viktig kristen leder faktisk. Og han har skrevet en bok til som heter Person of Interest, hvor han forteller enda mer om dette her, denne prosessen. Og i denne boka Person of Interest så skal jeg sitere nå helt til slutt hva han skriver. Hvorfor hadde Jesus større innflytelse enn noen annen? Han har blitt inspirert av en annen tekst her også, som noen kanskje kjenner igjen. Jesus ble født i en liten, irrelevant by i Romerriket, en landsby nærmest, og vokste opp i en annen liten landsby. Han måtte gå til fots fra sted til sted. Han som voksen reiste aldri mer enn 30 mil fra byen der han ble født. Han hadde ingen av ressursene folk bruker i dag for å påvirke andre, ingen sosial medieplattform, ikke noe podcastpublikum, ingen smarte videoer, ingen nettside. Han hadde ikke engang ressursene folk brukte i det første århundret til å påvirke. Han hadde aldri et politisk verv, han styrte aldri en nasjon, han ledet aldri en hær, han skrev aldri en bok. Familien hans hadde ingen spesiell innflytelse, lokalbefolkningen mistenkte at han var en uekte sønn, moren hans var en fattig bondekvinne, faren var ikke rik, Jesus fikk ikke noen dyr utdannelse, han giftet seg aldri, fikk aldri barn, eide aldri et eget hjem, han hadde ikke mye annet enn klærne han gikk i. Som voksen var hans egen bror mistroisk overfor tjenesten hans. En av hans tilhengere forlot ham, en av de nærmeste disiplene forrådte ham, og en annen fornektet ham. Han ble avvist av de religiøse, jaget av de mektige, hånet og urettferdig forfulgt av sine fiender. Han gjennomgikk en urettferdig rettssak, han ble offentlig ydmyket, brutalt slått og urettferdig henrettet på den mest grufulle måten. Da han skulle begraves, måtte noen låne han en grav. Han trengte den ikke permanent, han fikk bare den til låns. Likevel er dette mannen som forandret historien, førte menneskeheten inn i en ny tidsalder, og for alltid forvandlet de viktigste og mest verdsatte verdiene i menneskelig kultur. Hvordan er det mulig at et enkelt menneske, en mann som Jesus, kunne ha en slik ufattelig effekt på verden? I løpet av 3 år forandret Jesus, eller han la grunnlag, åpnet opp noe som forandret verden. Og Jesus er i dag tilbedt av de kristne. Og han er kjent og respektert ofte, men i hvert fall kjent, av muslimer, buddhister og jøder over hele verden. Så det milliarder av mennesker som har en eller annen mening om Jesus. Det er i seg selv et bevis på at evangeliet er sant. Amen. La oss be. Takk, Jesus, for at vi har fått høre evangeliet av noen som har overbevist oss om at det er sant. Sånn at vi fikk ta de første stegene ved å si, Jesus, jeg tar imot deg i hjertet mitt. Jeg ber om tilgivelse, og jeg vil følge deg. Og Herre, det har vært en sånn fantastisk erfaring å se hvor sant det er. Og hvor viktig det både for verden og for oss. Så Herre, fortsett å vinne skikkelse I oss. Hjelp oss å se deg. Hjelp oss å bruke tid med deg hver dag. Hjelp oss å speile oss I deg, sånn at vi kan fortsette å forvandles og bli mer og mer lik sånn som du I Jesu navn. Amen.